Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmöjlighet.
Det är en spännande lösning.
Spännande båda. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på GIF-podden. Wilson kvitterar i den 85:e matchminuten, Peter Wilson.
Du lyssnar på GIF-podden med mig, Lukas Salin, och
med mig, ja, Oskar Lund.
Ja, det är, känner ni igen den här rösten? Kommer ni ihåg honom? Eller är liksom, är han som bortblåst nu?
Man får hoppas att ljudkvaliteten kanske har stegrats lite nu när jag faktiskt står här, ja, mitt emot dig i poddstudion och inte med på telefon som det har varit de senaste gångerna.
Det är så jäkla fint alltså. Jäkligt fint att ha dig här igen, Oskar. Och du har varit efterlängtad också. Folk frågar efter dig. Det är nästan så att man får mindervärdeskomplex. Men det är ju någonting annat. Alltså, vara ensam mot att få ha en kompis här. Det blir en annan dynamik. Jag tror att vi kommer smattra på med riktigt fina intervjuer i den här podden framöver. För övrigt, Oskar, nu när du är klippt, jag vill säga att du är, jag hade för 2 veckor sedan hade jag Carlos Moros Gracia här, och du är inte olik.
Se där då.
På, ja, med en skinnpaj bara.
Jag har ju bara sett honom på avstånd nu senaste tiden, och senast var det ju i snökaoset i Umeå där du var, ja, som jag såg via tvn. Så att jag hade inte riktigt noterat hans frisyr då, men ja,
ja.
Det var väl snällt sagt,
ja, antar jag. Snäppet kortare hår än dig. Men ja, ni båda bildsköna. Det får man ge er ändå.
Tack detsamma, ja. Men det är helt att tillbaka i alla fall. Känns riktigt kul att få stå här igen. Det var ett tag sen sist.
Ja, alldeles för länge. Och vi har ju pratat om att både jag ska komma och hälsa på dig i Schweiz, du ska hälsa på mig och dricka kaffe när du har kommit hem, när du kommer hem från Schweiz. Men vi har liksom inte sett. Det var en total radioskugga i de här 2,5 åren du har varit där och spelat innebandy.
Jag får väl outa.
Det känns som den.
Ja,
som
precis.
Att det har varit så länge.
Det är ju, jag blev borta i 7-8 månader tror jag, och sen får man lägga på lite semester där innan när vi inte hade någon podd och sådär. Men jag kan ju avslöja nu att vi har ju faktiskt sett i typ 45 sekunder innan det här förra veckan, då, ja, du skolkade lite grann från ett möte. Jag vet inte om cheferna vet om det, men det var väldigt fint faktiskt. Det tog jag som en liten kärleksförklaring, ja, när Lukas smet in på MP3 Arena där jag stod och såg en GIF-träning och sa hej.
Ja.
Trots att du redan var sent i ett möte.
Ja, jag var 20 minuter sen. Och
rimligt ändå.
Hade precis parkerat bilen bredvid MP3. Så tänkte jag, men jag tror att Oskar kan vara inne på träningen. Så traskade jag igenom,
ja, men det
för
fint
att få en skymt. Om ni hör det här i bakgrunden, ja, så är det den stora borren. Det finns också lilla borren. Det finns hammare och sånt. Och det är ju, ja, det är polisen som flyttar in på våningen under. Och så här låter det ibland.
Ja, det är väl den vardagen man får, jag också då, får leva med snart när man är tillbaka i tjänst igen.
Ja, för vi ska säga det nu. Oskar, du är tillbaka på, eller ja, från rent formellt, från onsdag typ?
Ja, jag tror att det blir onsdag nästa, ja, vecka.
För ni åkte ut tidigt.
Ja, vi gjorde det. Det var någon form av kvartsfinal, eller kvartsfinal kan man väl kalla det. Bäst av 3 och vi förlorade den tredje.
Tråkigt.
Ja, verkligen.
Ja.
Men skönt att, det var tråkigt då att det tog slut, men det var skönt att komma hem också, så att,
då får vi tillbaka dig hit tidigare än väntat i alla fall. Men ja, inte riktigt så här. Det är inte bara liksom som GIF-reporter, som ST-sport-reporter som du var tidigare.
Nej, inte i början. Jag är ju egentligen tjänstledig till sista april, eller första maj då. Men nu när jag ändå skulle åka hem, så ville både jag och din och min arbetsgivare att jag skulle börja jobba lite tidigare. Så då gör jag det. Men det blir ju lite andra uppdrag här i början. Jag ska jobba med sport, men kommer väl att vara på den så kallade sportdesken där du har varit tidigare.
Precis, du har min gamla tjänst.
Ja, jag tror inte att det är din tjänst. Men det är ju Typ så.
Ja, det är typ så.
Så det kommer se ut så i början i alla fall, första veckorna. Sen får vi väl se. Första maj ska jag vara tillbaka som vanligt, är tanken.
Mm.
Men,
och innan då är det dess, jag som tar ett steg tillbaka.
Ja, man vet ju aldrig vad som händer. Det går fort fram och tillbaka. Men jag tänker ju skriva en del fotboll ändå såklart under den här tiden också. Och säkert lite GIF. Mm. Men inte, det blir inte i exakt, det blir inte riktigt samma utsträckning som vanligt första tiden.
Nej, så då vet ni det, helt enkelt. Och det här avsnittet när Oscar är tillbaka, tänkte vi att eftersom Oscar under de här 7-8 månaderna liksom har levt bakom en sten, så tänkte vi för Oscars skull att du ska få recapa lite. Och jag tror också att det är bra för er lyssnare lite grann att få backa tillbaka bandet. Och kanske finns det någonting. Du ska få fråga ut mig lite grann. Och kanske finns det någonting också som jag har att bjuda på som inte riktigt har skrivits. Vi får se.
Ja, spännande.
Det beror på var vi landar. Men det är lite liksom traditionens makt att vi gör det halvuppstudsigt när det är du och jag.
Men det brukar ju oftast
när det bara är
som
så.
Bäst då.
Ja, vi tror att vi har någonting att hämta då.
Ja, föruppstyrt, det känns dessutom lite fekt. Man ska ju ändå gå in med någon sorts nerv i kroppen.
Ja, det ska ju vara någon insats.
Ja.
Mycket kaffe, lite förberedelser.
Ja, och sen kör vi bara.
Det blir skitbra. Vi tänkte ju att vi skulle ha något slags möte här inför podden. Men vi traskade över det MP3 och det var ingen där.
Nej, och tittar man ut, eller om man kommer från en 20 minuters promenad som jag gjorde, så har man ganska lätt att förstå varför det inte är någon träning. Det snön vräker ju inte ner, utan upp.
Ja.
Det snör
det inte, underifrån. Liksom sidled har man ju varit med om, men inte nerifrån och upp.
Nej, det var, man fick en riktig käftsmäll när man öppnade dörren och gick ut faktiskt. Men jag gissar väl att de kanske tränar i Nordikallen istället. Så att därav inget läktarmöte som jag hade tänkt oss. Men det blir nog bra ändå.
Ja. Det påminner lite om i fredags när jag var i Umeå för och vi skulle livesända Giffarnas träningsmatch mot Vasa. Och jag tror ingen har missat det. Det har ju varit en viral grej när planen snöade igen och arenapersonalen försvann helt enkelt. De var inte kvar på arenan i Umeå. Och Linus Hallenius har tagit saken själv. Hämtar en skyffel. Och frågade kollega Andreas Lillén: tror du att det här funkar, Andreas? Och han Andreas ryckte lite på axlarna och ja, liksom. Och så går Linus ut och skottar fram linjerna och vill spela fotboll. Men ja, det blev ju inte mycket mer.
Nej, det var riktigt surt. Jag hade ju bänkat mig hemma i soffan och så verkligen fram emot den här matchen. Jag har ju inte sett så mycket under försången, utan det har blivit några delar av matcherna som ni har sänt och jag har sett highlights-paket och såklart läst allting, men inte följt med i samma utsträckning som jag har gjort de senaste typ 10 åren när man har jobbat med det här. Men så jag hade verkligen sett fram emot den här matchen och få lite svar och alla nyförvärv på plats och sådär, och dessutom flera av dem från start. Men det blev 30 minuter där man i och för sig kunde se en del tendenser, men med tanke på underlaget och en kortad plan och att det bara blev en halvtimme, så drar åtminstone inte jag några större slutsatser av det där.
Nej.
Men det är tur att jag får fråga ut dig nu så att jag blir lite uppdaterad på det som har varit.
Precis. Och apropå slutsatser man kan dra därifrån, det jag tog med mig, det är ju alltså kantsamarbetena. Om man sa vänsterkanten mellan Pa Konate och Omar Edari till exempel, känns som de hittar varandra väldigt bra, ger varandra sköna ytor offensivt. Omar lite innanför, Pa ute på kanten. Därifrån kommer det mycket. Samma grej ute till höger mellan Mike Sema och Jonathan Tamimi. De samarbetena tar jag med mig. Giffarna kan inte bara anfalla centralt längre, utan det finns en till dimension verkligen att hämta. Sen också David Batanero, och han är inte asnabb. När den här har jag tappat namnet, men
där.
Ja, jamaikanen i Vasa som drog iväg Steven Morrissey. Precis. Vill jag minnas att han heter. När han drog iväg med bollen så var Batanero, Morrissey var inte supersnabb, men Batanero var ännu mindre snabb.
Nej, han
är inte kapp.
Jag vet inte om jag har drömt det, men jag tycker mig känna igen att jag har läst att han själv har sagt att han inte har varit i toppslag här. Mm. Så att han har säkert en bit kvar till sin toppform. Sen är han ju ingen snabb spelare i grunden, det vet vi sen tidigare. Men han behöver nog upp något snäpp till innan allsvenskan drar igång för att vara i fullt fysiskt lag kanske. Ja.
Men befriande att även solen har sina fläckar.
Absolut.
Mm. Ja, men Oskar, hur ska vi ta det? Vi pratade om lagdel för lagdel. Ska vi passera truppen på det sättet?
Ja, men det känns väl på ganska rimligt.
Gammalt hederligt vis. Det här som folk faktiskt har frågat efter när du har varit borta. Prata med Oskar. Måste jag ta hit honom från Schweiz? Och nu har jag gjort det.
Exakt. Nej, men det känns som ett bra upplägg tycker jag. Man börjar bakifrån och går igenom målvaktssidan.
Ja.
Där Tommy Norin försvann redan under förra säsongen. Men,
precis som vi förutspådde.
Ja. Ja,
i vårt när vi spådde allsvenskan. Nej, precis. Tommy följer bort. Och William Eskelinen har då kontrakt ett år till. Och Lloyd Saxtons kontrakt förlängde man även över nästa år.
Och där läste jag faktiskt lite grann att du har tyckt till, tror jag, om att det känns som att Saxton utmanar Eskelinen lite mer. Eller om det var våra kollegor Lidén och Kalsén kanske i sin sammanställning. Jag har i alla fall läst det här.
Jag har nog inte uttryckt att jag tror han utmanar honom, för det tror jag inte. Men däremot så tror jag att Lloyd är redo att ta något ytterligare kliv. När vi såg honom tillbaka förra säsongen så såg han inte jättevältränad ut och så, och av förklarliga skäl, för han hade inte kunnat träna. Han fick helt enkelt ont i benet så fort han tränade. Så det kunde vara att han tränade en gång, fick vila 2-3 dagar, sen träna igen. Och den där irritationen i benet, i foten, uppstod gång på gång. Nu har han liksom kunnat hämta sig. Han har kunnat träna på bättre under hösten. Och nu ser han faktiskt ut att vara i fysisk form. Och det är en bra målvakt. Han ser ju själv att han är bättre nu än vad han var innan skadan. Han är övertygad om att han konstant utvecklas.
Det låter ju bra för Giffarnas del. Backar man bandet så när han kom till GIF Sundsvall, eller när han kom till Medelpad och var i Ånge först, så minns jag att Benny Mattsson, som ju nu är i Giffarnas verksamhet, då han tränade i Ånge, pratade otroligt gott om honom och tyckte liksom att det var konstigt att ingen elitförening plockade honom tidigare. Jag tror att Gävle kollade en del på honom.
Ja, han har provtränat den.
Precis, innan Giffarna tog honom då. Så man hade ju ganska stora förväntningar när han kom. Men sen känns det ju inte riktigt som att han liksom, ja, dels har han inte fått så många chanser, men han har ju aldrig känts riktigt nära heller, tycker jag, att liksom konkurrera på allvar. Det har varit Tommy, jag har varit Juten etta. Sen när Eskelinen kom så blev det ju ganska tydligt att det var han som skulle ta över. Lloyd fick gå på lån och skadade och sådär. Så att det är ju kul att höra de positiva rapporterna kring honom. Och jag såg också några riktigt vassa räddningar han gjorde för... Var det träningsmatchen innan var så här? Han hade någon dubbelräddning.
Ja, precis. Då stod han där mot... nu tappade det mot Västerås.
Precis. Någon dubbelräddning som var riktigt vass. Men kul. Och bra för Giffarna. För jag tror att det är klart, William Eskelinen är gjuten etta. Jag tror inte alls att han är utmanad. Precis som du är inne på. Men viktigt att det finns en hungrig, vältränad och liksom en Lloyd Saxton som kanske är i sitt bästa slag bakom honom om det skulle hända någonting. Kul, han har kämpat länge och haft det tufft med skador. Så att det vore spännande att få se honom få chansen i någon match också under säsongen i Allsvenskan.
Nej, men absolut, och det kanske är läge att liksom prova det någon cupmatch eller så. Men han är också inne på, han har ju gnällt många gånger och vill dra härifrån på lån någonstans eller så. Har varit besviken över mängden speltid och sådär. Men nu, jag tycker att han ger ett mycket mognare intryck nu i det att han kräver inte speltid på samma sätt. Han är övertygad om att han kan bli bättre utan att spela. Han har köpt liksom Joel Cedergrens filosofi att man tränar sig till att bli bättre. Det är ingenting man får genom att starta matcher. Så han vill vara här. Och den attityden tror jag är viktig om man ska kliva upp och vara en bra tvåa också. Men han är väldigt mån om att konkurrera. Han säger att han skulle inte vara kvar om han inte trodde att han kunde vara etta. Och han är hellre i en allsvensk förening, säger han, än att vara bäst i superettan.
Ja, det låter ju som en sund inställning. Jag tror också att hans situation är ju lite annorlunda Tidigare har det oftast varit två målvakter före honom. Och han har kanske varit trea liksom och inte varit riktigt nära. Eller oftast, men under delar i alla fall av hans tid i Giffarna. Och som du säger, han var ju ganska irriterad när han i princip var klar för en utlåning. Som klubben stoppade sen, som han har förklarat i alla fall i sista sekunden. Nu är situationen annan, han är tvåa, han vet att om något händer då är det han som får chansen. Och han har blivit pappa dessutom och liksom har familj här. Så att det kanske finns ett annat lugn och liksom en annan harmoni hos honom. Och att, som du säger, att han är mer tillfreds med situationen som han har i Giffarna just nu. Det borde också gott.
Ja, jag tror det blir ett bra klimat mellan dem. Men det kan vi ju nämna också, Eskelinens kontrakt hade man ju hoppats skulle vara förlängt.
Verkligen. Det kändes ju som att det var lite aktuellt med en försäljning där ändå efter säsongen. Och det var ju klubbar som var och liksom hörde sig för och visade intresse för honom i alla fall.
Framförallt bulgariska Sofia.
Precis. Men, och han skulle ju vara med ganska högt på Djurgårdens lista även om han valde att gå på Norrmannen här istället i slutändan.
Ja, det ska han ju ha varit för dyr.
Ja,
det ska ha handlat om pengar. Urban har blivit en tuff förhandlare.
Ja, och det är väl klart att man ska ha bra betalt för William Eskelinen, liksom, en verkligen så här up and coming målvakt i svensk fotboll nu som han var under förra säsongen. Men
och där,
ja, det kommer att jobbas hårt för att förlänga det här avtalet nu under våren.
Jag måste få flika in det, vilket är väldigt intressant i det här, att Eskelinen har själv sagt, och jag tror att det var i Studio Allsvenskan när han var med där, ett bejublat avsnitt. Han sa att han vill ju inte gå gratis som någon bossmanspelare. Han är tacksam för att han har fått chansen i Giffarna på den här nivån och visa hur bra han är. Så han vill ju, han är ju mån om att Giffarna ska få en transfersumma. Så att nu när han inte blev såld, jag är helt övertygad om att han kommer förlänga kontraktet för att kunna bli såld. Och jag tror också att det i sin tur är en bra försäkring för honom. För skulle han gå till en klubb, sån här mellanbra europeisk klubb som Sofia till exempel, gratis, så skulle det ju vara ganska lätt att bänka honom mot, ja, går han till någon annan klubb som har betalat några miljoner för honom. Det är lättare att bänka någon man inte har betalat för. Men blir han värvad någonstans, då är det ju troligtvis som en första målvakt.
Ja, verkligen. Nej, det, där...
det är en försäkring att ha med sig,
ja,
i ryggen.
Så, tror jag många spelare tänker just att blir man såld, så då har klubben investerat och vill satsa på en på ett annat sätt. Och kanske, ja, men som målvakt när det är väldigt tydligt ofta om man är etta eller tvåa, lägger de stora pengar på att plocka in en ny första keeper, så då får man ju några matcher åtminstone. Kommer man dit gratis så kan de titta lite grann och sen lättare sätta en åt sidan. Så att det ligger säkert mycket i det. Samtidigt är det klart en risk. Han har gjort en jättebra säsong, det finns intresse. Gör han det bra i år också och har dessutom ett utgående avtal, så kommer han ju ha många anbud att välja på. Kostar man några miljoner så är det inte lika lätt att komma iväg. Så att, ja, inte ett helt lätt beslut för honom tror jag. Men för Giffarnas del så vore det såklart ytterligare en fjäder i Urban. Det börjar bli ganska många fjäder i den där hatten nu när det gäller förlängningar, ja, det är väldigt, och rekryteringar.
Påfågelshatt, ja, som han går med i Urban.
Ja, nästan så. Så att en indianskrud kanske.
Jag tycker vi ska trycka på honom en ordentlig fjäderkrona. Ja. Vi pratar så mycket om att adla Urban och Sportbladet skrev om honom som King of the North.
Om vi tänker lite så här klassiska gamla bilagor som vi alltid höll på med förr, så hade det ju varit en klockren bild med Urban i en fjäderprydd hatt.
Det tycker jag. Mm. Det tycker jag. Det är på gång.
Ja. Men målvakt, vi får väl ändå säga att den, om man ska liksom sammanfatta den, det är väl en bra målvaktsuppsättning, ja, när 16 har liksom tagit steg.
Men det här är stabilt. Ja. En som definitivt liksom kan sägas vara, nu har jag ju inte alla målvakter framför mig i liksom minnet i Allsvenskan, men han måste ju vara topp 5 i Allsvenskan. Och sen bakom honom har man en mycket godkänd reserv liksom. Det är ju, det blir bra.
Det som är väl att om något händer så måste Giffarna förmodligen agera och plocka in dem. Men så ser det ju ut i ganska
många. Det sägs ju att Alireza Hagigi alltid tillgänglig.
Ja, och apropå det, jag tycker ändå någonstans när man har valt i år att spetsa truppen och liksom numerärt gå ner lite grann, då tycker jag att det är fullt rimligt att ha två seniormålvakter istället för tre. Och skulle något hända, då får man ta det då. För det går ju faktiskt att förstärka under säsongen också. Att gå runt med tre seniormålvakter på lönelistan, det känns lite grann det blir lite överflöd i en klubb som GIF Sundsvall, som måste ändå vrida och vända på kronorna. Och när man ser vad liksom facit har blivit och vad man fått ihop för trupp, så tror jag att det är få som tycker att man skulle liksom ha plockat lite Edari eller Konate pengar och lagt på en tredje keeper. Det känns bara dumt. Och vi såg ju hur det gick i fjol.
Exakt, det blir bara dålig stämning.
Ja.
Ska vi se vad vi sätter för hattar på huvudena på försvarsspelarna?
Där ser det väl bra ut.
Ja, en som har hatt är ju Carlos Gracia. Så här. Han har ju sina tjurhorn.
Absolut.
Men vad gäller Silly så är ju han dum. Det här är ju ett kontrakt som för övrigt går ut efter den här säsongen. Men han, ja, du sa ju han här att det är inget han tänker på nu direkt.
Nej.
Han verkar superlojal och carpe diem och sånt där. De diskussionerna kanske dyker upp nu när Silly season är klar.
Säkert, det blir väl fokus på kontraktsförlängningar som det brukar under våren. Det brukar alltid ta ett litet tag in på säsongen också, men säkert att man snart börjar sätta sig ner med de här ordentligt, även om det har ju säkert tagits upp lite dialoger tidigare också, men det intensifieras väl lite grann nu när truppen är satt och man kan gå vidare på nästa del liksom. Men det är väl intressant om vi tittar backlinjen, får vi räkna in wingbacks där också då?
Så
då
vi gör det.
Nyförvärven, vad är dina första intryck av de som har kommit in?
Jo, mina är, om vi ska ta det, vi kan ju ta Alexander Blomqvist till exempel. Där var jag ju
framme med kameran.
Där var jag framme med kameran. Det var kul att man får betalt för att det blir många giftträningar, förhoppningsvis ännu fler här när hockeyn tar slut och solen tittar fram och så där. Nej, men där fick man ju betalt. Jag var nere vid planen och såg att Urban kom in med en person som han såg för ung ut för att vara en sponsor, och såg man, men vi har ju bra objektiv på de här kamerorna. Jag hade med mig den största dessutom, så jag zoomade in och det var ju Alexander Blomqvist.
För du stod ju en bit ifrån, det kunde jag tyda ändå, för du var nere på plan.
Ja.
Det här, när man, om man känner ju till MP3-arena ganska väl, så ser man, där är ju uppe på ja, men typ under andra etaget, antar jag.
Ja, precis.
Så du, ja, du var vaken där.
Ja. Ja, det var inne på precis, inne på Nordikallen liksom.
Ja.
Och
nu, förlåt mig.
Ja.
Ja, precis.
Men nej, men då var han där med flickvännen och så där, så man förstod att det var långt gånget. Kommer du hit från Trelleborg liksom, det är klart att då är det nära. Och de skulle ju ha en mittback in, och här har jag snackat lite runt Blomqvist och så där. Han är ju verkligen, jag hade ju inte konsumerat mycket Trelleborg under fjolårssäsongen, det får jag säga. Men alltså, men folk har pratat otroligt positivt om honom, och att liksom, det är bara skador som har stoppat honom från att slå sig in i MFF egentligen. Paco Konate, som vi kommer in på snart, han har spelat med Blomqvist hela sin karriär, och liksom i och med att de är av samma årgång och fostrade i MFF. Men och att liksom, där finns det några växlar till att dra. Men en spelskicklig mittback som har gjort det bra ifrån sig i ett lag, trots att hans lag är liksom klappkassa defensivt, för det får vi väl säga om Trelleborg, så har han ändå märkt ut sig, och liksom kapten och hela de här bitarna, spelskicklig, bra skolad i MFF. Det är ju en tuff akademi att ta sig fram ur.
Ja, verkligen.
Men det har han ju klarat, så han är ju av ett bra virke. Jag pratade lite med hans agent Nima Modyr om honom, och han sa liksom, kolla karaktären på den här killen, du hittar inget bättre i Allsvenskan. Nu pratar han såklart, han är såklart partisk i den, men han sa, det är liksom, det är 5+ på honom, du hittar ingen bättre ledartyp. Så det, jag menar, man tappar en ledare i Tommy Naurin, men kanske får du igen det Alexander Blomqvist till exempel.
Ja, han är bara lagkapten, så det är ju liksom, sen det är ju bra. Eller det är ju bra indikationer. Alltså utifrån, jag tänkte liksom, det man har sett av honom är ju jättebra. Jag tyckte direkt att det här känns som en riktigt bra värvning liksom. Det enda form, du är inne på det där med att de hade svag defensiv, och så jag tänker alltid lite grann så med försvarare som är en del av en svag defensiv, även om man är individuellt skicklig och bra. Så att det handlar ju mycket om liksom, sätta saker på plats tillsammans, och liksom, är man en mittback som styr andra, att man får ett försvar att fungera. Sen ska man inte dra så stora växlar av det, för att det är ju alltid vilken omgivning har man. Men jag brukar tänka lite så när någon spelare kommer från ett liksom havererat försvar, att så här, ja, kanske har gjort saker som sticker ut och ser bra ut, men vilken del hade den här spelaren då i att liksom, man lyckades inte styra upp det här fullt ut eller det såg klockrent ut sådär. Men som sagt, det är bara en parentes. Ja. Jag tror det är en jättebra värvning för Giffarna. Och det lilla jag sett av honom, både i Trelleborg och lite grann nu också då, det är ju, det tycker jag känns tryggt för Giffarnas del. Jag tror det är klart bra värvning.
Nej, men då ser man till, om man bytet där, Pirtijoki mot Blomqvist, som det egentligen har blivit om man ska slå ut det i något summespel, så är det, du får ju in en helt annan dimension av spelskicklighet som Pirtijoki kanske inte besatte. Pirtijoki hade väl ett år kvar på kontraktet nu när han gick, och det var liksom efter säsongen när han kom tillbaka, då var han ju inställd på att liksom, jag ska spela i Giffarna, jag har gjort det bra i Finland, nu vet folk vad jag kan. Men han fick ändå mer eller mindre en lista av Joel Cedinien. Det här behöver jag se dig jobba på för att du ska kunna starta matcher i GIF Sundsvall. Och där insåg han ju att liksom, jag är inte nära. Det är bättre för mig att byta miljö. Jag tror det är ett klokt byte. Det här, så här, jag tror inte Pirtijoki är en dålig spelare, men jag tror inte han passar in i Giffarnas mall. Blomqvist passar nog in mycket bättre i mallen. Och i slutändan, det är ett byte som är bra mot bättre.
Absolut, det är helt rätt sätt utifrån Giffarna att spela. Ska man stanna kort vid Pirtijoki, så tycker jag ju däremot att man bör vara ganska kritisk mot den rekryteringen av Giffarna. För att det har ju varit tydligt sedan dag ett egentligen att man inte är så intresserad av att använda honom och de egenskaper han har. Och det kan man ju köpa, för sättet som Giffarna spelar på, det passar inte han speciellt bra. Det han är bra på är andra saker, men varför skulle han komma hit? Nej, det är mycket som har varit bra i CDC.
Men om man ändå, lite ska försvara det, eller liksom tänka sig in i Giffarnas situation gällande Pirtijoki. När man värvar honom, det är liksom Finlands största backtalang. Jag tror att Giffarna visste om liksom att han har inte bästa fötterna, men man tänkte sig väl att det kan vi jobba med. Sen hamnar han i skada på skada på skada och kan aldrig jobba upp de här egenskaperna riktigt. Så att det är väl också, hur saker faller på plats.
Absolut, liksom. Det är klart.
För i början kändes det som att de satsade lite på, åtminstone i träningsmatcherna.
Det är klart
uppladdningen, men sen när säsongen kom igång, då hade Björkander blivit mittback plötsligt.
Ja, och liksom någonstans, för det var väl en signal också om en mer spelskicklig spelare som man prioriterade i den positionen och sådär. Och absolut, det är ju klart att
det är otur.
Han har haft skador och det är sånt som har stört. Men just liksom utifrån egenskaper, så för mig har det känts väldigt tydligt att han kommer aldrig få spela ordentligt i Giffarna nästan från dag ett. Eller tidigt i alla fall. För att han passade inte riktigt in i deras sätt att spela. Sen hade de kanske en förhoppning om att han skulle utveckla vissa delar. Men den värvningen blev ju inte bra helt enkelt.
Det är väl kanske så som GIF Sundsvall, den positionen där man var i näringskedjan då, fick tänka att vi får ta någon med vissa brister liksom, som har andra stora styrkor. Jag hörde om det var Thomas Lagerlöf berätta hur de jobbade i Sirius. Där var det egentligen tvärtom, att där tittar man framförallt på teknik och spelsinne och sådana delar, men där spelaren kanske hade brister i fysiken. Tänk Ante Eriksson, Stefan Silva, sådana som har lyckats i Sirius. Så har man jobbat, för det är lättare att förbättra de fysiska bitarna än de tekniska. Det här var ju lite motsatsen, den här hade en tekniska brister men inga fysiska.
Nej, men det är lite det
jag menar. Det blir fel.
Men har du en idé, så
Batanero är ju tvärtom.
Ja, det är svårt att göra om en spelare rent fotbollsmässigt, tror jag. Att liksom, nu vi ska ha tre väldigt spelande mittbackar där passade inte Juho in. Hade det varit så som Sirius säger, det är ju en risk, en gambling att göra såklart. Men där vet man åtminstone att de få spelarna som passar i deras modell, så som de vill spela, där är det mer frågan, kommer vi kunna använda dem i 30 omgångar eller inte kanske. I Juhos fall kändes det ju lite, med facit i hand nu, som att även om man de perioder han var hel eller om han hade varit hel, så tror jag inte att han hade spelat så mycket ändå. För att, jag menar, jag minns jag var på plats Malmö borta, det var väl hans debut, fick 45 minuter och sen ut i paus, om jag inte minns helt fel här nu. Ja, det var ett tag sedan, men någonting sånt. Och sen kändes det som att efter det blev det aldrig riktigt nära eller bra igen. Så att, ja, vi ska inte fastna för länge där. Men det, och ser vi över tid, så har ju Giffarna gjort riktigt bra på transfermarknaden, inte minst där fönstret som jag har varit 5+. Men Jo Pirtijoki blev ju inte bra i Giffarna. Nej. I alla fall. Hoppas att det lossnar för honom nu.
Nej, men det var en värvning man gjorde när klubben hade ett lägre anseende. Får man ändå säga. Man plockar från en annan hylla nu. Och han kanske var det bästa man kunde ta då. Men vidare då, Paconate blev ju också klar. Vad tänkte du när han landade som Mr. Y?
Ja, men han fanns ju ändå med där sist på slutet som ett namn som det kunde vara. Men spontant så, om vi pratar hyllor, så har ju Giffarna med hans namn flyttat upp några steg.
Om du ska ranka här, hyllorna som de är på, liksom Omar Edari, Paconate, Alexander Blomqvist, vad smäller högst i dina öron? Vilken är mest chockartad?
Det är Conate. Det är Conate, absolut. Edari var ju jättenära i fjol. Jag skrev ju att han var, det var ju små detaljer från att han hamnade i Giffarna redan då. Och han har ju inte rosat marknaden direkt sen dess. Så att de lyckades få Omar Edari, det var inte så förvånad över, utan han kändes som en ganska väntad spelare. Det är väldigt skicklig och med en jättehög högsta nivå, så att jag tror verkligen att han kan slå Giffarna. Känns som att han passar jättebra in. Men jag var inte så förvånad över att han kom. Däremot Conate tycker jag, där pratar vi ju spelare som har vunnit SM-guld och liksom varit bofast i landslag på ungdomsnivå och tagit steget,
Champions League, spelat Champions League
och tagit steget ut liksom i världen och spelat. Sen kommer han från en ganska rätt så tuff tid utan att vara helt uppdaterad på, men han har haft skadeproblem och han har inte spelat så mycket sista tiden.
Nej. Jag snackade med honom om tiden i Italien framförallt, och han sa, klubben har varit jätteschysst och så liksom, men jag har bara suttit på bänken, jag har inte fått förtroende. Han började ju kanonbra och så här, gjorde mål i någon cupmatch och sådär, sen fick han en oläglig fotskada, återigen det här med tajmingen, och tog sig aldrig in liksom. Han satt där på bänken match efter match, men det var inte den här utfrysningen som Linus Hallenius råkade ut för till exempel, utan det var det att han var inte med i planerna. Nej. Helt enkelt. Och det är en stor skillnad Sverige mot Italien, att han hade inte den här personliga kontakten med tränaren. Vad ska jag jobba på för att komma in? Hur ska jag kunna slå mig in här? Och det var ju någonting han föll för ganska snabbt då, när han började prata med Joel Cedergren. Att det är så mycket dialog, att det är så mycket personligare, att det kändes så mycket mänskligare. Och det här är väl en bra station för honom att bygga upp självförtroendet igen.
Absolut.
Han var ju på något lån där i USA, men det var inte bra heller. Han var inte nöjd liksom, med nivån på där han spelade. Det var väl Farmaligan till MLS. Mm. Och han var inte nöjd med nivån där heller, och ändå var han inte riktigt ordinarie. Det är ju ett lag. Laget han spelade i, de vann ju i princip alla matcher. De ska ju nu spela i MLS. Men han, ja men just det, när man kommer till ett lag som redan vinner, det är svårt att ta en plats på det sättet.
Ja, visst. Men
det är inte alla som ändrar vinnande lag liksom.
Nej, men det var för mig, var det, jag vet inte hur du känner, men jag tänker någonstans att alltså Omar Edari, det han har gjort gör ju att man har liksom höga förhoppningar, eller om man ska säga, på att han kan blomma ut ordentligt i Giffarna också och liksom spela den typen av fotboll. Och det är ju en klassspelare i Allsvenskan när han är på sin topp. Men att han var mer väntad hade väl mest att göra med att det var aktuellt redan tidigare. Ja. Och att han sedan dess inte har spelat så mycket liksom. Det blev ju ingen lyckat för honom i Sirius. Han drog iväg utomlands, kom tillbaka. Djurgården, inte heller någon succé liksom. Så att därför kändes det som att det var en spelare som jag tänkte ganska tidigt att han finns ju tillgänglig säkert, och även om han nog hade andra anbud också, så eller såklart att han hade, så kändes det som att han kanske Giffarna kan få den här gången. Paconate var ingen som jag tänkte liksom efter avslutad säsong att men han skulle kunna vara något för Giffarna. Nej, eller han är på deras nivå. Mm. Utan han höll jag nog som liksom för svår att få fram tills de här sista veckorna, när det skrevs om att han hade brytit och han inte hade spelat på ett tag och så. Men nej, han rankar som mest förvånande. Mm. Jag vet inte vad du känner.
Jo, nej men absolut. Det var han, och det är liksom, det är lite lustigt egentligen hur han blev aktuell. Det kan väl nämna liksom att Giffarna sökte ju en Mr. Y, och det fanns några alternativ. Det var lite svängigt i liksom vem de har haft som första val. Jag tror det var lite hugget som stucket, med de som har varit aktuella. Det har varit Dennis Olsson, det har varit Simon Marklund som var här och provspelade, det var Joel Kviberg innan Paconate dök upp. Kviberg föll på, där finns det kontraktstid kvar, Det kostar pengar att lösa honom och man vet ändå inte riktigt vad håller han för nivå i allsvenskan. Han har inte spelat här. Det har tagit tid för honom att få speltid i MLS. Simon Marklund, det är ju också, det är ju lite av en chansning, speciellt nu när Myrestam är skadad och inte har fått någon bra uppladdning. Simon Marklund är en offensiv spelare. Han är kanske egentligen mer interior, eller ytter heter det numera. Kan vi uppdatera dig om de har bytt namn på positionen. Ska de skola om honom till wingback och få honom att platsa där? Det är mycket defensivt nytt att lära sig. Dennis Olsson, där vet man vad man får. Å andra sidan kanske man vill ha ännu mer växlar offensivt och dra. Sen fick man nys om Paco Nates kontraktsituation. Och det var också, det var ju så, lite så det gick till när vi, vi kunde ju berätta samma dag som han blev klar för GIF Sundsvall, så berättade vi att han hade brutit kontraktet och var en perfekt Mr. Y. Och det här har gått lite under radarn, för det var liksom inte, det är ingen svensk media som har skrivit att han hade brutit kontraktet. Men jag pratade lite med hans agent då, jag skrev också det. Ja, det var Nima Modir, samma som Alexander Blomqvist. Jag pratade med honom om situationen för Paco Nato. Nej, men han har brutit kontraktet och är liksom en fri man. Och ja, vi lanserade honom som en perfekt Mr. Y. Det kändes som en silly grej med fog. För kollar man på den klubblösa marknaden då, så här, vilka svenska spelare finns som är tillgängliga på marknaden? Så alltså, det starkaste namnet var ju typ Dennis Olsson.
Mm.
Som vänster wingback. Sen Paco Nate. Och det lät ju, jag tror inte att giffarna skulle värva Mr. Olsson, eller Dennis Olsson som en Mr. Y.
Nej, då
så det var, la man ihop pusslet ett och ett, så kändes, ja men det kommer bli Paco Nate. Och det blev Paco Nate. Men det var en rolig uppbyggnad. Urban Hagblom har efteråt sagt att giffarna var nervösa in i det sista, just för att man tänker om någon annan svensk klubb får ny som hans kontraktsituation. Men det hade verkligen gått under radarn. Men jag kollade efterhand italienska medier, och de hade ju skrivit i januari, slutet av januari, månad innan, att han har brutit kontraktet.
Jag tänkte på det där, och just nervositeten, de har väl Nahir Besara-fallet eller sånt där som vi alltid kommer ta upp när vi skrev att han var och träffade Urban Hagblom här i Sundsvall och sen ringde Örebro, och han var mer eller mindre klar, men det svängde. Så att jag kan se framför mig Urbans nervösa timmar där, vankades av han på kontoret. Ja, men kul att höra lite grann storyn bakom, och intressant, och som sagt en oväntad värvning på så sätt att ja, men innan man bör uppdatera dem.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Situationen så kändes det inte som en spelare som skulle hamna här. Men du var inne på Dennis Olsson också. Där är jag lite nyfiken. Jag har ju bara varit hemma några dagar här i en vecka. Jag har varit hemma i Sverige och Sundsvall igen. Och jag sprang faktiskt på honom häromdagen. Vi hann bara byta några ord. Det var i lunchstressen. Men vad händer?
Ja, vad händer? Jag funderade, nej, han har ju varit i olika vändor aktuell. Giffarna har ju erbjudit honom vissa kontrakt. Det har vi ju skrivit om. Och han har helt enkelt valt att avvakta, ha is i magen och liksom kolla sina alternativ. Och det man kan säga där, det är väl att det har varit nära med alternativ men inte riktigt blivit klart. Jag tror han får klart med någonting inom kort. Det tror jag. Men jag har sett till och med på något forum med någon som har ställt frågan liksom, kommer han fortsätta spela fotboll? Men ja, det kommer han. Liksom. Men jag tror det är en jobbig väntan för Dennis Olsson nu och liksom få hålla igång själv och sköta de bitarna vi har sett på sociala medier. Han var ute och liksom slagit lite passningar med Robert Lundström och då polare runt om i landet, också här i stan, i Nordikallen. Så han gör vad han kan för att hålla igång. Jag vet inte, jag själv hade tyckt att det var skitjobbigt och liksom
ja, visst.
Gå kvar också gå kvar i stan. Det är ju förmodligen många som ställer frågan vad gör du för någonting? Mm. Liksom. För det har ju varit en väldigt tystnad. Ja. Och han har ju också själv valt att inte prata så mycket öppet utåt om situationen. Och jag tror väl, det har väl säkert sin anledning. Det är nog inte så roligt att prata om.
Och svårt att säga också när jag antar att det är nya uppdateringar var och varannan dag med klubbar som kanske är lite intresserad och det kan öppna sig någonting här och ett provspel och ja, det är lätt att säga något och så det svänger så pass fort i deras bransch.
Men om också någonting kan vara nästan klart så väljer en klubb en annat spår liksom.
Precis. Jag hoppas för Dennis, för
det är ju en jäkla bra kille.
Ja, vi har ju pratat mycket om Dennis Olsson här och man har ju följt honom ända sedan han slog igenom och liksom var superintressant verkligen när han kom upp och det var intresse från större klubbar i Sverige, från Norge vet jag att vi har skrivit om vad de var scoutade honom och sådär och var verkligen på väg att ta det där steget till att liksom, ja men kanske gå utomlands eller slå sig in på en riktigt hög allsvensk nivå. Sen har det ju gått upp och ner i hans karriär. Och vi hade ju honom här förra vintern och pratade inför fjolårssäsongen som var liksom sista på kontraktet. Han pratade om hur han liksom, nu måste jag ta chansen och sådär. Gjorde väl det stundtals. Ja. Men det är inte hela vägen. Och jag tror det kan vara bra för honom och byta klubb och få se någonting annat och få liksom komma till något ställe där man ser på honom med nya ögon och för att det finns stor potential i honom, det tycker jag inte att det råder någon tvekan om. Det har han visat många gånger i Allsvenskan också.
Nej, precis, och det kanske är ett annat spelsystem som passar bättre. Nu ser vi, nu har Giffarna jätteoffensiva ytterbackar i Tamimi och Konate. Dennis Olsson kanske är mer en liksom traditionell 4-4-2 ytterback. Det kanske är där han gör sig perfekt. Han har ju varit otroligt bra i den positionen liksom redan som tonåring egentligen. Så att, ja, det finns ju någonting kvar där att hämta. Det är väl bara vissa grejer man ska låsa upp. Men jag tror han har alla egenskaper. Det är bara
ja, jag tror också det.
Bara att få ihop det.
Väldigt viktigt klubbval nu känns det som i det liksom läget han är i. Att det blir någonting där han framförallt får spela. Och få förtroende.
Ska vi våga oss på någon gissning? Jag tror det blir någon så här allsvenskan superettan.
Det tror nog jag också. Ja. Han har ju säkert kollat utländska spår och det har väl, jag antar att det kanske har funnits några som har varit och ryckt lite om dem och allt sådär. Men superettan eller något på allsvenskans undre halva tror jag inte omöjligt för honom. Men jag tycker att han ska välja en klubb där han får spela och är liksom första valet på sin
position. Ja, men jag tror att det hade varit perfekt en toppklubb i superettan, någon som en klubb som är på väg uppåt. Och så här, öster, jag vet inte.
Ja, öster såg spännande ut. Jag såg
nu har jag ingen aning, jag ska inte säga någonting. Jag vet inte vad de har för ytterbackar så.
Nej, inte jag heller på raka, men jag
så vi kanske ska vidare egentligen.
Ja. Vi önskar Dennis Olsson lycka till.
Ja. Kan vi säga någonting om backsituationen där förresten? Alltså, det är ju tight.
Centralt på trebacken ser det ju riktigt, riktigt starkt ut tycker jag. Det är ju tuff konkurrens där.
För du har också, Kim Skoglund berättade här, eller berättade för mig i höstas att till kommande säsong nu, då ser man honom främst som en mittback också.
Och det gjorde man ju när han värvades. Det var ju det han pratade om när han var här i podden tidigt när han kom, att han skulle vara en av de här tre mittbackarna, en spelande mittback, och han såg det som en liksom ny tändning att få verkligen spela på den positionen och 100%. Och sen blev det ju inte så riktigt, utan han har mest fått vikariera på mitten. Men då är det nu tajtare där. Ja. Så att, jag tycker väl att kanterna ser starka ut på startalternativen. Sen är det väl lite tunnare där om det händer någonting.
Men så här, Myrestam kommer bli frisk.
Ja, och då där har du ett vänsteralternativ.
Till höger, Albin Ekström ska vi nämna. Har varit grymt bra i de inhopp han har gjort som högerback. Där jag pratade med Joel om Albin. Och där säger Joel att han gillar hans spetsegenskaper alltså, extremt mycket. Och Joel pratar i sådana här ordalag som att det kittlar vad en spelare med de här liksom spetsegenskaperna liksom har för potential och se vart han kan nå. Men det är, så här, det är en jämnhet. Det är väl de här, det här juniorklivet att ta. Det är det som Joel saknar från honom. Och det är nog kliv han kan ta. Alltså, har vi, skulle Jonathan Tamimi dra på sig sina livs första 3 gula kort och bli avstängd, eller om du har en liten stukad fot, tror jag han är redo att prova. Absolut. Så kanske inte han ska starta 20 matcher liksom, men jag tror att det är en spelare som kommer debutera.
Hoppas det. Det vore kul, och som du säger, jag har sett spännande ut det lilla jag har sett.
Än så länge att han har inget lärlingskontrakt så där, men jag tror att han ligger bra till för att kunna få ett sånt.
Säkert.
Ska vi lämna backplats med de orden. Vi måste bara nämna Theodor Stenshagen har du också som mittback. Har varit bra på träning och match när han har varit med. David Myristam kan spela mittback. Erik Björkander kan spela mittback. Blomqvist nämnd, kan spela mittback. Gracia nämnd. Paul Moreno tror jag kommer få mer och mer speltid också. Urban har sagt någon gång, jag vet inte om det är, det kan vara off the record som han har sagt det, eller om det var i förbifarten någon gång, men det där är en spelare som vi en dag kan sälja liksom.
Det tror jag också.
Det tror jag också.
Nej, som sagt, mittbacksplatserna jätte, det är väl nästan så att konkurrensen, om man tittar på truppbygget, att den nästan är för tuff där. Om man ser att alla ska få speltid och vara nöjda. Så att det är väl det frågetecknet man kan resa kring den positionen. För det ser väldigt starkt ut.
Jag tycker lite synd om Kim Skoglund, som mestadels har gjort inhopp, så var finns hans plats i det här? Men han ingår i den numerär av spelare man tänker hålla sig till. Jag tror att man gillar hans karaktär också. Jag tror han är härlig att ha i en träningstrupp.
Och det finns ju ett par
bra inställning, köper sin roll också.
Ja, och han är ju en av dem på den positionen som faktiskt kan flytta upp och spela centralt på mittfältet om det skulle behövas. Det har ju Paul Moreno gjort också, och det finns säkert någon till där som skulle kunna vikariera. Björkander kan ju såklart vikariera på en kant också, till höger till exempel, om det skulle behövas. Så att det ser starkt ut.
Ja. Vi vandrar upp mot mittfältet. Och ska vi upp i liksom 45 minuter här? När vi är liksom,
vi har bara kommit halvvägs.
Sedvanligt ganska tröga. Jag gillar det här ändå. Mittfältet och anfallet har vi kvar.
Ja, vi får beta av dem lite snabbt då.
Ja, vi går men vi går direkt på nyförvärvet. Eller vi kanske får räkna in 2. Ja, men Tobias Eriksson.
Den evigt aktuella. Men det skulle vara kul faktiskt. Jag tänkte på det när han blev klar, att jag hade velat ni hade kunnat gjort någonting snyggt där, när ni hade backat och typ plockat fram lite faximiler från
alla gånger.
För han har ju varit aktuell i 10 år.
Den enda som har varit aktuell fler gånger, det är Rickard Rickardsson.
Ja, faktiskt. Nej, så Tobbe har man, och jag minns framförallt de här avancemangen när GIFarna tagit steget upp. Då har det alltid varit, dagen efter har vi haft liksom drömvärmningen. Tobias Eriksson. Det är ju en Urban Hagblom favorit. Det är ju en väldigt härlig person. Supertrevlig människa när man träffar honom.
Flagga lite för att vi har en podd med honom. Gå gärna och backa bandet några avsnitt och lyssna på.
Verkligen. Och sen såklart en spelare som kanske inte är på sin topp nu. Han var ju, när han gick till Kalmar, hade han ju nog ett par år då han var riktigt, riktigt bra och väldigt nära att gå utomlands.
Ja, PSV berättade i podden att de låg bra till hans.
Liksom. Ja, han var ju liksom en spelare som man tänkte det kan bli liksom landslagsmässig. Men sen
har ju någon landskamp.
Ja, precis. Men haft skadeproblem och sådär, och sen liksom, inte nått samma nivå. Men ett jättekul att han kommer tillbaka till Sundsvall. För jag gillar när man liksom, jag menar att kopplingen finns, att han har slagit igenom här, har gått fotbollsgymnasiet, och jag minns ju honom jätteväl från den sessionen. Tycker att det är kul att han kommer tillbaka. Och jag tror att han kan bidra på många sätt, för att han är också flexibel och kan spela på många positioner. Väldigt spelsmart spelare med fin tidslag och sådär. Så han har ju vikarierat lite grann och spela kant, skulle kunna spela wingback till exempel, tror jag, om man behöver. Kan spela centralt på mitten, kan spela i en ytterposition. Så att det är väldigt användbar.
Det jag tycker är det smartaste i det här, det är ju, man har ju sett det jättetydligt vilka problem GIFarna har haft när Batanero har försvunnit till exempel, eller Juanjo när han har varit avstängd. Jag tror att framförallt som ersättare för Batanero tror jag att Tobbe Eriksson är perfekt. Och det kommer ju vara sådana tillfällen. Batanero kommer vara sliten. Han kommer nog vara skadad. Han kan dra på sig gula kort också och vara avstängd. Alltså det kommer finnas utrymme. Och där kan man slänga in Tobias Eriksson. För jag tycker att ett problem Giffarna har haft då, jag menar, Giffarna har i många år varit bra på att rulla boll, men vi konstaterade förut också, jag tror att vi har bevisat det med någon heatmap, att man gjorde det för långt ner i banan. Och jag tyckte att det där hände också när tiden innan Batanero, när man hade Smail Suljevic till exempel, eller förra året när Rubio kom in istället, att det blev, man hade svårt att hålla kvar bollen högre upp i banan. Men Tobias Eriksson är tillräckligt smart och tillräckligt teknisk, tillräckligt fit liksom, för att klara av att göra det högre upp i banan. Han har det tempot och den skickligheten i sig. Och jag tror inte att Giffarna behöver tappa så himla mycket nu om Batanero försvinner. Han kan ju också bli såld. Det tycker jag är det smartaste. Sen har du hans karaktär och ledarstil och allting. Han är verkligen en så här leading by example kille.
Ja, nej, absolut. Och som du är inne på, det känns ju som att han i grunden kommer vara en backup-spelare ändå. Om man ser till liksom, om jag skulle ta ut en startelva idag, så är han ju inte med i den. Men han är en spetsig och bra spelare att få in på flera olika platser. Och kan, som du säger, bidra i det offensiva spelet. Lite pausus där på just bollandet. Har det inte varit lite mycket tendenser till det nu under försäsongen, att man har hållit i väldigt mycket boll men utan att kanske komma framåt alla gånger? Även vi pratade om halvtimme där mot Vasa, som man kom på kanten en del, vilket var bra. Men av det jag har sett, och det är inte allt, så jag lägger in en brasklapp där, jag ska kolla i kapp under, innan jag går in fullt i 100% i GIF-bevakningen. Men jag tycker att det har varit lite för mycket bara äga boll och lite för lite resultat av det jag har sett så långt.
Ja, du skulle kunna ha rätt. Jag funderar lite. Jo, men ja, alltså, ärligt talat, de har ju inte vunnit matcher. Nej. De har ju inte spelat på ett vägvinnande sätt på försäsongen. Och det saknas väl det. Men vi vet att de egenskaperna finns i att slå avgörande passningar. Jag menar, nu, vi såg det från på kantspelet, har vi sett det. Vi vet att Batanero kan det. Men Batanero har inte varit i fullt slag efter sin knäskada. Han vilade hela sin semester. Alla andra tränade. Så att jag tror att det har sina naturliga orsaker. Men jag är inte orolig. Batanero och Juanjo, båda har haft en trög uppstart. Juanjo var ju också skadad.
Ja, precis.
Båda de kommer ju komma. Och då kommer den dimensionen. Mike Sema har det där i sig. Omar Edari har det där i sig. Hallenius har det. Alla, det finns så många spelare som har det i sig. Jag tror att det där kommer lossna. Men de två sista träningsmatcherna kommer ju vara, då är det faktiskt upp till bevis. För nu måste de träna på att vinna. Nu har de tränat på alla speluppbyggnadsdelar och försvar och skit. Men nu måste de träna på att vinna.
Absolut, ja. Nej, jag håller med. Och vi kan väl kanske landa där innan vi stänger ner med förväntningar och på säsong och sådär och resultat. Men ja, det var bara något jag ville fråga lite mer om. För jag har sett lite tendenser. Men som sagt, jag har inte sett allt. Förmodligen mindre än de flesta som lyssnar kanske den här försången. Men när det väl startar, då kommer jag ha sett allt.
Ja. Men halvtimmen mot Vasa, jag tyckte man kom till ganska mycket chanser.
Jag håller med, jag tyckte också att det fanns bra tendenser där.
Det kanske var där det egentligen skulle ha hänt. Men nu tappar man rytmen lite. Men nej, mittfältet, och vi får ju faktiskt nämna också att Paja Pitschka. Det är så man ska uttala det, Pitschka.
Pitschka.
Ja. Har han ju själv varit här och berättat. Han har ju också fått mer och mer förtroende. Är liksom redo att hoppa in. Där är, det är väl kanske ett sånt exempel på. Vi pratade om Pirtijoki, men Paja Pitschka har alla delar. Men fysiken kanske behöver adderas mot Rosenborg. Var en match jag inte såg, men vad jag har förstått så var han ganska lätt att flytta på där när man mötte ett lite tyngre lag. Så. Men han ser ju superfin ut.
Jag såg AIK på matchen, inte riktigt hela, men delar. Vi säger rätt nu, då väl AIK han startade där, var tillsammans med Tobias Eriksson också.
Ja, det vill jag.
Och då, den starten, eller i den matchen gjorde ju Giffarna en hel del bra. Och han känns ju superspännande. Du trodde ju på en försäljning i fjol. Den kanske kommer i år.
Ja, det var när jag stack ut hakan lite. Nej, jag tror det här är en kille som blir kvar. Säger jag
i år. Väldigt framtidsnamn, men, alltså. Han ska bli jättespännande att följa.
Verkligen.
Just egenskaper som sticker ut, kreativa sådana. Så att,
och jag tror också, men det berättade han om här också i podden. Det verkar som att Giffarna verkligen försöker forma honom efter Batanero, bygger upp honom för en tid efter Batanero, och det är väl då han liksom kommer slå. Bata har ju själv uttryckt sitt missnöje under silly season. Jag tror att den dagen han går, då kommer Paja få ännu lite mer förtroende och växa av det. Man behöver inte ha bråttom med honom. Och det är också, det hör man på hans inställning. Han köper också det här att klart han vill spela lite mer matcher så där. Men han har ett till U19 år. Han kommer få lite speltid där bara för att få matcher. Och sen tror jag han kommer debutera.
En snabb David Batanero om ett par år alltså.
Ja men precis, jag tror han kan bli det.
För
jag,
löpstark, ja.
Jag tror faktiskt, skulle hans, alltså han är så pass klok och smart, verkar vara en otroligt bra person, som han berättade här. Frågar man unga killar, vad tränar du på? Så är det liksom passning, teknik, fysik så. Men Paja pratar om att bli smartare. Hur många 18-åringar pratar om att jag ska träna på att bli smartare som fotbollsspelare? Det är jag väldigt imponerad av. Och jag tror...
Det är ekonometod hela vägen.
Ja, men det är det. Jag tror att han kommer bli... Jag tror att han, liksom fortsätter han och får vara frisk framför allt, så kommer det vara en Batanero fast med kanske en större repertoar. Skulle jag tro.
Nu pratar vi många miljoner in på GIF-kontot om några år.
Ja.
Nej, häftigt. Det blir en spännande spel att följa. Det är svårt att ha en bättre förebild sett till spelintelligens och liksom alltså hitta öppnande passningar, spelförståelse på det sättet, än David Batanero. Så att han är ju en jättebra miljö. Kan han plocka lite av Juanjo också och kombinera de där två tillsammans, då då kanske vi har den ultimata in i mitt fält där.
Ja, men det är lite som att jag får ha dig som mentor. Wow, vad jag lär mig. Applicerar all din kunskap.
Det ska bli kul att följa, verkligen.
Jag vet inte om vi fortfarande är på mittfältet då, men Omar är där.
Ja, det är lite lurigt det där, hur man ska, vart man ska peta in dem i positionerna. Yttrarna då, som de heter nu.
För han är ytter. Och ja, vi har ju pratat egentligen om vad vi tänker om den värvningen.
Alltså jag tycker det är... Den värvningen kittlar ju mig. För att jag tänkte redan när det var aktuellt förra vändan att liksom, det känns som att han skulle kunna passa perfekt in i GIF Sundsvalls sätt att spela och Joel Cedergrens filosofi. Och att han liksom och nu när han kommer kanske från lite, men det har varit lite rätt stökigt, det har inte blivit helt bra med hans klubbval och han har hamnat lite liksom illa till. Jag tror att det här kan vara klockrent för honom. Jag tror det blir en följdträff. Jag tror stenhårt på Omar Edare faktiskt.
Jag är på din linje. Jag tror att det här kan bli sjukt rätt. När jag har en lång intervju som jag aldrig hinner skriva ur med honom. Men jag fick en ordentlig pratstund med honom. Och det vill jag säga, det är fan ganska exklusivt. För han har inte velat göra så mycket media. Och jag kan förstå det efter fjolåret han har haft. Han är väldigt inne på att nu vill jag låta spelet tala. Jag vill komma till rätta här innan jag liksom börjar snacka för mycket. Men alltså, man ser det på träningarna vilken otrolig spets han har. Men fjolåret blev förstört av en hälsenesskada eller hälsskada som han hade hela säsongen. Spela på ändå, för han har ju varit i sina klubbar på korta kontrakt, så han har ju ändå haft någonting att bevisa i sitt marknadsvärde. Men nu har han fått börja om i vintern, liksom rehabba den här hälen. Nu kommer han till GIF Sundsvall, ett väldigt spelande lag som tror på honom, och du har den här perfect matchen i att, för det Omar pratar om, han har ofta blivit lite missförstådd i många klubbar. Han har jättemånga klubbadresser, om ni googlar honom, det är säkert 20 klubbar på 2 år. Nej, men på få år. Och han sa det att Han har inte riktigt, alla har liksom inte riktigt förstått hur han funkar. Och han är ju en spelare som håller bollen länge, mår bra av att hålla bollen länge. Men i AFC, där han var i 3 år, som är med hans mått mätt en längre period, så klickade det väldigt rätt. Han var under vissa ramar så kunde han ändå ha mycket frihet. Och han tycker att det påminner lite om det i Giffarna, och det finns en bra respekt mellan honom och Joel. Och vi ser också att det finns andra spelskickliga spelare som han kan ha roligt med. Jag tror att det är väldigt viktigt för en sån här kille. Jag tror det är samma sak med Mike Sema, att få ha andra spelskickliga där. Mike Sema hade inte mått bra av att liksom ha Roger Isholt och Nouri Mustafi med sig. Och det är väl samma här. Och nu, liksom, nu är han på en kant med Paco Nate. Han har Hallenius framför sig, Mike Sema bredvid sig. Och bakom sig, Juanjo Bat. Alltså det är liksom... Det finns så mycket kreativitet, och det här kommer ju få honom att blomma. Ja, men han kommer höja också sitt marknadsvärde.
Vi pratade ju om Mike in förra året. Vi trodde ju rätt hårt på honom då inför den säsongen också, för det kändes lite liknande där, att hans typ passar in i det här sättet. Nu spelar de två på kanterna, men det är ju inga spelare som ska springa och slicka sidlinjen och komma på inlägg, utan de här ska ju få ta sig inåt och utmana och vara kreativa, hitta kombinationsspel.
De är lite innanför. Exakt. Wingbacks.
Och jag tror att det passar bra. Jag tror att det är en perfect match, men jag vill också lägga till, jag tror att det kommer ta lite tid för Omar Edari innan han blommar fullt, för att han har ju inte spelat mycket, och han har, som du säger, en skadeproblematik och sådär. Jag tror att man måste ge honom lite tid. Det är inte säkert att han kommer liksom skina fullt i början av allsvenskan ens, tror jag. Men jag tror att han på sikt kommer att göra det. Så att jag är ser fram emot väldigt mycket och följa honom i Giffarna. Kanske den av de här av nyförvärven ändå som jag är liksom mest förväntansfull och lite sådär nyfiken på att se.
Du hittar ju mest YouTube på honom. Ja, kommer du göra efter exakt. Den här säsongen.
Och också att det är så här, jag tycker det är intressant, för det är klart att många, han har gjort det bra, han är ett namn i svensk fotboll, samtidigt med lite stökig tid på slutet utan speltid och skador, och jag tror liksom att han skulle verkligen kunna det kan bli väldigt spännande att följa honom. Jag ser fram emot det jättemycket. Han är den av nyförvärven som jag ska bli som jag nog kommer liksom hålla lite extra koll på under matchen här i början när han spelar.
Jag kan väl få säga det också, det här med en spelare som byter klubb så pass ofta som han har gjort. Det är lätt att tro att liksom, det där är någon arrogant jävel. Liksom. Men när jag pratar med honom, jag får verkligen inte det intrycket. Utan det är bara det är den livsinställning han har. Att, men det är lättare, om du kommer till en miljö som inte passar, så är det lättare att, ska man säga, lättare att byta, att som individ byta miljö än att förändra individen. Hitta en annan miljö som passar. Och då har han helt enkelt bytt ganska ofta. Och det har liksom inte klickat rätt.
Nej, nu pratade du med honom länge. Jag pratade med honom, jag tror, två gånger på telefon. Det var det korta samtal. Det var det jag minns ett i alla fall i fjol då när han var aktuell. Och han ville inte säga så mycket, för det var ju liksom precis han skulle bestämma sig och sådär. Men jag fick ett väldigt bra intryck på det korta samtalet. Och framförallt så pratade jag med Shidi Omei om honom när han var ett aktuellt namn. Och han hade ju bara bra saker att säga, både som person och fotbollsspelare. Och han har ju varit lagkapten i AFC dessutom, och det sände ju också bra signaler. Så att om det finns frågetecken på grund av klubbbyten och liksom att man kan tänka, så finns det också flera plussidor när det gäller den delen som man har fått höra från andra och folk som har varit nära honom. Så att jag tror inte att det kommer bli några problem.
Fan, vi är inne på många kaptener i det här laget nu. Fan, ja, du har Blomqvist,
men det finns ju bara,
du har Shiddy,
du
har Hallenius.
Det finns ju bara en egentligen.
Otroligt vad han är, ja, det kapten är, Linus Hallenius.
Ja, men att jag tänkte de här bilderna som blev nu från er sändning när han går ut och skottar planen liksom, det är ju det är ju hans senaste år. Det har inte blivit, det har inte varit många fel i media eller på planen eller liksom i att göra rätt saker på Linus Alenius. Just nu så står han ju liksom allra överst på den där toppen, Mr. GIF Sundsvall på något vis. Så att han blev nog inte mindre populär i fanskretsar efter snöskottning, det tror jag inte. Men du, Omeje, nämnde jag. Det är nästan ett nyförvärv.
Ja, fast nu är det är liksom lite knackigt för honom. Han kommer väl tillbaka. Jag tror inte han gör matcher under våren.
Nej, det är så pass.
Jag tror ändå det är så pass. Ja. Det är så pass mycket matchform som ska tillbaka. Ja. Han har haft så svår knäskada så där, men kanske att han det är någon månad till innan han liksom tränar ordentligt med laget, så att,
men vi tänker efter sommaren.
Men när han, efter sommaren,
hela hösten borde han kunna vara en injektion i så fall. För det såg ju väldigt lovande ut under jag minns träningsläget i Spanien som jag var på förra året och försångsmatcherna såg väldigt spännande ut. Ja, kommer han tillbaka i samma slag så kommer han verkligen tillföra, tror jag, den dagen han är aktuell för spel igen. Även om det verkar vara långt borta nu.
Jag trodde också, tittar man på en annan som har varit skadad, Peter Wilson, har ju vissa spetsegenskaper som med sin snabbhet och hitta djupet. Där vill man ju ha till liksom hans avslutsskicklighet. Men där finns ju spetsegenskaper som kan vara värda en massa miljoner. Och nu är det här, han har ju pratat om sin axelskada, den som han har opererat nu då, att den har gjort honom lite rädd på plan. Nu kanske undviker en närkamp eller smäll. Nu är han fullt återställd. Han har liksom, den här axeln har kunnat hoppa ur led när han sover. Nu är han fullt återställd. Och där tror jag också att där kommer det finnas massor att hämta. Sen tittar vi på resten av uppsättningen. David Haro tycker jag också stundtals har glänst nu på försäsongen och liksom kommer alltid till chanser. Oliver Berg har fått jättemycket speltid, ser också lite bättre ut. Liksom, han höll en ganska slät figur ur mina ögon under fjolårssäsongen. Kanske inte riktigt hittade sin roll och sådär. Tror han kan vara lite bättre, men det kommer vara jättesvårt för de här att få speltid. Ja. Med liksom, det här är Sema, det är inga spelare du bara flyttar på. Men det är samtidigt, tittar vi på slutet av fjolårssäsongen när Mike Sema nästan hade varit igång i 2,5 år utan att vila från fotboll. Kommande säsong då kan man ju vila en spelare och slänga in en annan spelare av en helt annan kaliber.
Liksom, ytterpositionerna känns ju de starkaste i offensiven. Sen har du Linus Alenius centralt som såklart är gjuten etta. Wilson bakom som ju är en bra ersättare, men det känns ju ändå starkare på kanterna. Men man ska komma ihåg i fjol, Mike Sema skadade sig ju ganska tidigt och var borta ett bra tag. Gipsad arm, ja, när han landade illa där. Chidi Mey skadade sig i här direkt i inledningen, var borta hela året. Alltså det kommer ju hända saker där också, så att den här bredden kommer ju behövas. Men kantpositionerna offensivt ser ju väldigt starka ut. Det finns många alternativ. Men även där, ett par spelare som kan vikariera på andra positioner. Om typ Linus Alenius skulle vara borta eller någon centralt, finns säkert någon av de här som skulle kunna gå ner och spela wingback också.
Tittar du på det yngre gänget också, kan du plocka upp Albin Palmlöv som ju faktiskt gjorde mål mot Gävle när han fick starta. Du fick han starta allra längst fram. Men egentligen är han ju kanske en av yttrarna ifall han spelar. Där är han också sett jättefin ut på träningarna, men där vill du kanske också ha till lite tyngd. Eller om han blir lika bra på David här och som att liksom spela efter sina fysiska egenskaper.
Palmlöv
har David Haro är bra på olika smällar, det är det jag menar.
Ja. Mm. Nej, men Palmlöv har jag hört från olika håll att det kan bli väldigt bra.
Ja. Nej, men då jag tror verkligen det. Sen har du också, vi har inte nämnt heller Jesper Karström som också ligger bra till för ett lärlingskontrakt och varit och tränat med Parma i vinter. Han är ju född 02. Undrar, jag ska inte svära på vilken tid på året, men han är så pass ung och ändå så pass A-lagsaktuell. Nu har det varit en liten skada som har gjort att han inte har kunnat vara med här, men han kan spela både centralt på mittfältet eller som en av yttrarna. En jätteskicklig spelare att slänga in. Så det finns ju spännande underifrån också som bankar.
Ja,
fast vi har ju pratat om det, fast de ska skära ner på numerären för att spetsa truppen, så tycker jag att det känns bredare.
Ja, det känns...
Jag får den känslan.
Ja, men det är väl liksom en målvaktspost här kanske man har skalat lite grann på. Det är inte jättemånga wingback-alternativ kanske, men jag håller med dig. När vi går igenom truppen så här, så det är inte så att man tycker att det känns tunt på flera platser. Utan,
så här, skulle Hallenius bli borta 10 matcher och det blir Peter Wilson, så där kanske det är kanske jobbigt, svårt att täcka upp för en sån ledare.
Ja, liksom. Men å andra sidan så är det ju liksom, vilket allsvensk lag skulle inte sakna en spelare som var med och nästan vann skytteligan förra säsongen liksom. Det är ju så att jag måste säga att det
imponerande bygge. Apropå Peter Wilson, jag tycker att det finns så mycket oförlöst spets där. Bara killen får avsluten på mål, så är det ju, för han, det är precis som med Pa Dibba. Det behövs 10 chanser för att göra ett mål, men han är också en spelare som kommer till 10 chanser.
Så att, ja, och vi har ju sett utvecklingen som Dibba haft både i Giffan och när han tog steget från klubben liksom. Och
Wilson kommer också bli miljonär ändå.
Det ligger ett Kina-kontrakt där och väntar.
Ja, säkert.
Nej, summa summarum, liksom jag som har följt det mer på avstånd i år än vad jag har gjort de senaste fönstren, imponerande, såklart, som alla andra känner. Det är starkt att man har kunnat dels först och främst behålla nyckelspelarna från i fjol, för det har ju sett historiskt varit liksom den största problematiken. Att man har förlängt ett avtal med Linus Alenius, man gjorde det tidigt med Juanjo, Batanero är fortfarande kvar. Och sen då de spelare man har fått in känns ju dels som att de passar bra in i liksom i konceptet, i sättet GIF Sundsvall vi spelar på. Och man har liksom skurit ner i numerären men ändå lyckats spetsa till truppen, och det känns inte som att man har tummat för mycket. Självklart lite känsligare för skador än tidigare, men nej, det här är...
Jag är ju inne på att det nästan inte är känsligare. Jag tycker man har bättre spelare att slänga in om någon spelare är borta. Och känns som att de unga spelarna och talangerna är ännu bättre. Alltså numerärt så borde det vara...
Ja, alltså spetsmässigt. Jag tycker också att det finns flera spelare på en bänk att sätta in som har kvalitet. Det håller jag med om. Men man, det är också, man får tänka att det kanske inte bara är en skada samtidigt, utan det börjar bli några stycken, vilket det ju ganska ofta är. Det, titta på fjolårssäsongen, så är det ju perioder då en handfull spelare borta på samma gång. Och börjar det komma ner då tror jag nog ändå att liksom, att lite känsligare kan man nog vara i det läget. Men är det en normal skadesituation, så nej, då håller jag med det. Då tycker jag snarare att den spets som kommer in 1 och 2 och 3 och 4 från bänken är ju bättre kanske till.
Ja. Nej, det ska bli sjukt spännande. Ska också nämna här i förbifarten, Jonathan Morse har man ju, hade ju också kunnat vara ett wingback alternativ men det löste man ju ganska sent in på värvningen av Paco Nathé. Ett utlån till Brage för att liksom möjliggöra, frigöra lite utrymme för att ge Paco Nathé ett kontrakt som ju bara sträcker sig året ut. Får vi se om det blir en förlängning i sommar kanske.
Bra för Morre med utlån, jag tror han behöver spela. Ja,
och det är också en spelare tror jag som, där det finns oförlöst spets, så att det är bra för hans värde. Tänk, får han göra lite poäng i Superettan, kommer tillbaka till GIF Sundsvall med nytt mod, så jag tror att det kan bli bra. Det tror jag.
Mm. Jag håller med. Det är väl ett 5+-fönster med GIF-mått mätt.
Ja, och ut efter de förutsättningar. Ja. Verkligen. Det går inte att göra det bättre. Man har plockat de bästa spelarna man kan hitta utan kontrakt.
Ja, jag tycker liksom, jag bevakar GIF Sundsvall ganska länge nu, och det har inte känts, om man tittar på kvalitetsmässigt på en trupp, så tror jag inte att, eller jag tycker inte att man har haft så här bra lag någonsin under de åren.
Nej.
Så det är sen handlar det klart om att få ihop det. Vi pratade om att komma in på det. Det kanske egentligen är en senare podd där vi får liksom gå igenom våra förväntningar på vart laget ska hamna och sådär. Men än så länge så har man ju inte nått upp riktigt till de nivåer som man önskar, eller som kanske folk väntar sig. Förväntningarna blir ju mycket högre i år än i fjol. Men på pappret, vad man har satt ihop och liksom den trupp man har, riktigt, riktigt bra.
Men du har liksom, det är en så storsatsande allsvenska, så det som egentligen kan hindra giffarna från att hamna på en högre tabellposition, det tror jag egentligen bara är att andra klubbar har kunnat satsa mer rent ekonomiskt. Att det går att få en annan kvalitet för de investerade miljonerna. Men det är ju det här lag, ett sånt här lag kan ju inte åka ur.
Nej, och det var, jag tänkte just
förra säsongen, det. Inför säsongen, då var man ändå kanske lite osäker. De kanske kan hamna på kvalplats. Men det här laget kan inte åka ur.
Nej, då är det ju ett misslyckande. Verkligen, utifrån vad man presterade i fjol och hur man har byggt laget i år. Och det är ju också det här året, det är ju det året som det har pratats om nu liksom på senare tid. Att det är år man måste hålla sig kvar på grund av TV-avtal och pengar som kom in nästa år. Och ja, utan att vi går händelserna för mycket, för jag har ju då sett något slutgiltigt tips eller någonting, så att man skulle åka ur, det håller jag ju som helt osannolikt. Då har man verkligen misslyckats, eller något konstigt hänt känns det som, utifrån hur det ser ut idag.
Topp 6.
Mer tveksam, men...
Tror du inte?
Nej, jag ska ju inte ge något tips idag, sa jag.
Nej, just det. Ja, men då får jag sticka ut hakan lite. Jag tror AIK blir det lag som floppar där i toppen. Nej, Malmö det, alltså, före, top, Norrköping top, före.
Topp 3 är för mig helt given i allsvenskan den här säsongen.
Ja, berätta.
AIK, Malmö, Norrköping, de kommer vara topp 3. Sen,
tror du AIK gör det?
Ja, topp 3, absolut.
Men, skit transferfönster.
Nej, det tycker jag inte. Nej. Men jag tror att jag tror inte att de vinner guld.
Nej.
Jag tror att Malmö FF vinner guld. Det är min känsla just nu. Mm. Sen som sagt, så måste man sätta sig och verkligen grotta ner sig här närmaste veckorna innan dra igång. Ja. Men nej, jag tror Malmö
Ravel Morrisons försäsongs.
Ja, precis. Ja. Nej, Malmö, Norrköping och AIK, de tre tror jag kommer vara de tre som är i toppen i alla fall.
Ja, men det är bra. Vi ska grotta ner oss i det med lite mer eftertanke.
Absolut.
En annan gång, men det känns för jävla gött att ha dig tillbaka, Oscar. Vi kommer göra mer poddar och då ska vi ha gäster tillsammans. Jag har varit i diskussioner med den stora, den största.
Spännande.
Leif
nummer 10.
Mm. The real nummer 10. Han är på, men han ska ju på solsemester först.
Det undrar vi honom.
Ja, det undrar vi honom. Lite andra gäster ska vi väl kunna fixa.
Absolut.
För det.
Ni får väl i vanlig ordning nu, nu kör vi på som vanligt med liksom fullt
man. Ja, nu finns det inga ursäkter. Nu kommer det vara på en gång i veckan, för så nu är vi två personer som kan bära upp det.
Exakt. Och nu är det bara att ni matar på förslag, gäster, ämnen, allt.
Är inte vi lite som GIF Sundsvall nu, att liksom faller den bort nu, då finns det någon jävligt bra att sätta in i alla fall.
Ja, det har du helt
rätt. Om du bara går sönder, så kommer jag Tobbe in. Eller?
Fantastiskt.
Ja. Vi fördelar spelet högt på plan. Och med det som slutord så tycker jag att vi säger tack och adjö.
Vi ses igen.
Mm.
Snart.
Ja, okej.
Okay. Hej.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.